Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV. Tommy, varmt välkommen tillbaka.
Tack.
Alltså, vi börjar bli varma i kläderna här, du och jag. Du och jag kanske ska göra en podd.
Ja, det vore ju grymt kul.
Jag tror det. Nu ska vi i alla fall göra lite podd. Vi ska prata om Samsung TV och sådär. Jag börjar få lite pejl på det här med TV nu. Och inför framtida beslut om vilken TV jag ska köpa så kommer jag att kunna välja rätt TV för rätt rum. Och i och med att jag har en stor familj, även rätt TV för rätt person. Det är många viljor där hemma. Men Samsung har ju verkligen tänkt på allt. Och alla. Men du, senaste gången du var här så pratade vi om ljud.
Ja.
Och jag förstår ju att Samsung TV har tänkt till även här. Men ska vi inte fördjupa oss lite i det här med ljudet? Har du koll på det också?
Ja, men det tycker jag.
Och när vi pratar om ljud då till TV så är det ju inte bara TV. Utan den kan strömma upp musik på den och så vidare. Men kan du inte berätta lite vad ni har för olika alternativ?
Först har vi ju bra ljud i våra TV-apparater. Men jag skulle säga att ju tunnare TV-apparaterna blir, vilket de är nu, så finns det en fysisk begränsning i hur bra det kan bli. Så att soundbar är ju viktigt för att få den ultimata upplevelsen när du tittar på en film eller tittar på sport, att du får med ljudet.
Ja, det måste jag verkligen säga. Alltså, jag som ser 35 matcher i veckan. Alltså det är viktigt med ljudet. Ja. Man får inte glömma bort det.
Nej, och jag tror att man jämför man när man tittar med och utan, det är då man verkligen förstår att det här är någonting man vill ha i tillägg till bra bild. Så att om vi börjar med, jag tror vi nämnde förra gången att vi har en utomhus soundbar som passar bra med The Terrace. När vi tänker på teknologier och det bästa vi har så kallas ju de Q-soundbar. Och där har vi något som kallas Q-symfoni. Jag måste ändå slå ett litet slag för det. För att,
och då får man in en symfoniorkester.
Ja, men typ. Så att köper du en Neo QLED eller har du en Neo QLED hemma, då har du faktiskt...
Det har ju jag.
Ja, du har det. Då har du, om du skulle ta ner den från väggen och titta på baksidan, så har du högtalare uppe på bakstycket på TV.
Ja.
Och om du då sätter en soundbar under så blir det en helt magisk rymd i, av ljudet i ditt rum. Så att de spelar i synk. Så du använder både TV-ljudet och soundbar-ljudet för att maximera din ljudupplevelse.
Och det här är ingenting som är vanligt?
Nej, utan ofta så om du går tillbaka lite då stängde du av TV-ljudet och körde soundbaren.
Just det.
Men vi har ju då lyckats att kombinera det här så att du maxar båda.
Ja, det var ju smart. Vad hette det, sa du?
Q-symfoni.
Q-symfoni.
Q-symfoni, ja.
Det lägger jag verkligen på minnet när jag ska gå och införskaffa mig min Samsung soundbar. Stort tack då, Tommy, för att du kom till Toto Balotto idag.
Tack så mycket.
Stort tack för att ni på Samsung TV är med och möjliggör Toto Balotto.
Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 14 juni. Det är äntligen dags för Gulo att kliva in i detta Europamästerskap. Men innan vi berör det så måste jag säga att det känns otroligt jävla bra att starta den här dagen, att starta den här veckan, att starta resten av våra fotbollsliv med att höra Christian Eriksens agent Martin Schütz berätta att Christian mår bra. Han är fortfarande kvar på sjukhuset för vidare observation i några dagar, men han är jävligt sugen på att följa Danmarks match mot Belgien. Han tackar för all kärlek och alla hälsningar han har fått runt om från hela världen, i synnerhet hans klubb Inter. Ah, fy fan, det känns så jävla bra att allting verkar sluta väl här.
Ja, det känns också helt overkligt. Man har ju varit med om några sådana där situationer tyvärr genom åren, och jag vet att det finns några mirakelhändelser när någon har klarat sig, men tankarna går ju direkt när man ser hjärt-lungräddning till de mörkaste platserna som finns. Och så, jag menar, du satt ju i sändning och vi satt i sändning och hade kontakt med Philip O'Connor bland annat, som Ja, men fick direkt Reuters-bilden uppladdade och Reuters stod ju precis där nere. Och ja, nej, men det kändes bara som att det inte skulle sluta väl. Och att vi sitter här nu och spelar in på måndagen med Christian Eriksen som ser fram emot att se på Danmarks match. Och jag ser i Gazzetta dello Sport så pratar man om hans återkomst på planen. Alltså, inte att han ska spela EM, men så här, han kommer inte spela premiären i Serie A. Alltså så här, bara läsa den typen av artiklar är ju väldigt så där hoppingivande. För jag menar, det som hände hemskt, de mörka platser som man trodde att vi var på väg emot, hemskt. Jag tror du skrev liksom att man vill bara kräkas typ, och det var en sån känsla hade jag också. Men att det ändå finns liksom, kanske till och med möjlighet att han spelar fotboll igen. Mm. Men det är väl kanske det som händer nu, liksom någon slags återkomst. Och, alltså det är ju fortfarande en, för hans del så är det ju finns en sportslig aspekt så att säga också. Nu har han överlevt, men shit, vad händer nu? Kan inte han spela längre? Alltså det är fortfarande en tragedi, menar jag.
Mm.
Även om hans liv är det enda viktiga kanske och sådär.
Det är en tragedi med perspektiv.
Ja, exakt.
Om det nu skulle sluta så, och det är väl där någonstans jag är denna måndag, att det känns så jävla bra på väldigt många sätt och vis, att trots allt obehag och trots det fruktansvärda som hände och som alla nog kände och upplevde i lördags, så ser av allt att döma det här ut att sluta jävligt väl. Alltså att Christian Eriksen lever, ingen dog, och på så sätt så måste jag säga att det är en ganska speciell situation när då man får uppleva fotbollsfamiljen som man brukar prata om över en hel planet gå samman, visa sin kraft, allt från lagkamraterna på plan, jag menar alltså Kasper Schmeichel och Thomas Delaney och inte minst och Simon Kjær, hur de agerar, spelarna som bildar ringen, de finska supporterna som kastar ner sin flagga för att delta i att liksom skyla händelseförloppet från ögon och kameror, och sjukvårdspersonalen som gör ett helt otroligt jobb, och nej, men att hur allting bara liksom, hur allting är så jävla bra och fint och mäktigt genomfört, till alla liksom kondolianser, hälsningar, stöd. Och det är faktiskt ingen som har dött den här gången. Det är inte en tragedi de facto. Och så ser man allt strömma in i kärleksväg från fotbollsfamiljen efteråt. Utan nu fick det faktiskt ett jävla fint slut också. Förhoppningsvis då. Men det är jag. Alltså jag såg Inter Ultras här med sitt budskap till Simon Kjær sent igår kväll, och men jag såg Kasper Hjulmans presskonferens igår. Fan, svenska landslaget står där med sin hälsning, kämpa Christian och all alltså så här, det var väl stay strong Christian, stay strong Eriksen, från spelare som gjorde mål igår, och fy fan.
Vi pratade med Jennifer Wegerup, eller vi har pratat med några gånger i EM Edition här när vi sänder, och hon pratade ju om det som hände i Rom när Italien vann och de glädjescenerna som utspelade sig och folk på Piazza del Popolo. Hon pratade ju om livet som kom tillbaka. Hon har ju levt från första dagen i Codogno, när den lilla byn i norra Italien som de stängde ner med lockdownen, och hon liksom krånglat sig från Sverige till Italien, suttit 16 timmar och väntat på något flyg i Paris, och sen bott i Italien under lockdownen, och hon menar på att jag tror inte folk som inte har levt i en lockdown kan förstå hur jävla tufft det är och hur många delar av Italien, inte bara Italien, men i hennes perspektiv då, som man bor i generationsboenden i små lägenheter och så vidare och så vidare. När Nessun Dorma med Andrea Bocelli liksom pumpades ut på ett smockat Piazza del Popolo och folk var glada och det var romersk natt liksom, så var det många som grät rätt ut. Alltså många som grät rätt ut, hon också, och liksom kände livet tillbaka. Och det du beskriver här nu, Christian Eriksson överlevde, livet vann. Och det som nu händer liksom från då fotbollsvärlden och fotbollsfamiljen med allt från ultras till presskonferenser och vänner som går ut, och att alla liksom står ännu starkare nästan efter det som hände i lördags. Mm. Så känner man ju liksom att Erik Niva brukar ju ta perspektivet att fotbollen är så mycket större än bara 11 mot 11. Vet ju alla som lyssnar på det här att det är så. Men fan, har det någonsin visat sig efter covid och allt som har hänt nu de här tre första dagarna på EM att fotbollen är någonting jävligt, jävligt mycket större? Och kanske en av de viktigaste rörelserna, vad vi ska kalla det för.
Absolut, och jag benämnde det ju som det i sändningen då, när matchen helt overkligt nog återupptogs. Alltså, ja. Det var ju ett beslut som ingen fattade, och de första rapporterna från liksom officiellt håll, det var ju att ja, men det här är på spelarnas initiativ. Sen kom det ju senare att ja, fast det var ju på spelarnas initiativ utifrån det faktum att de fick två valmöjligheter. Antingen spela klart nu eller spela klart söndag 12.00. Och att man då väljer att spela klart. Men det är ju ett val och ett beslut de inte ska ställas för i det skicket. Fan, det hade gått typ en timme från att en av deras liksom närmsta vänner håller på att dö. Man vet inte om man kommer klara sig. Ja, exakt, de har stått runt honom och sett honom fått liksom hjärt- och lungräddning i återupplivningsförsök. De spelarna är inte i skick att ta ett rationellt beslut huruvida man ska spela en fotbollsmatch nu eller imorgon klockan 12. Där ska man ju bara gå in och bryta och säga, vet ni, vi tar det här tidigast imorgon. Det är inte viktigt att spela fotboll nu. Nu är det bara liksom gå hem, krama sina närmsta och så liksom låter vi solen gå upp imorgon och se vad fan det är för värld vi vaknar till. Dessutom så finns det väl till det här mästerskapet väldigt tydligt liksom inprejudicerat att det finns en tidsfrist på 48 timmar att flytta matcher för att man tar höjd för sena covidfall. Och
det finns en organisation bakom flyttade matcher.
Exakt, man har liksom tagit höjd för det på ett helt annat sätt det här mästerskapet än andra tillfällen. Och det här kändes väl som ett alldeles utmärkt tillfälle att då applicera det. Att, nu går alla hem, kramar sin närmsta och hoppas att Christian Eriksen lever. Och så får vi se vart det här tar vägen någonstans. Men vad fan, alltså, jag tycker ju då att UEFA:s liksom, att deras pådriv här gentemot spelarna, det fick ju bevisa att fotbollen är världens viktigaste oviktiga sak. För att i den där stunden så känner jag, det är så fruktansvärt oviktigt med fotboll just nu. Det är liksom, det finns någonting så jävla mycket större och viktigare än fotboll. Men att den här jävla matchen måste spelas vidare understryker bara hur viktig fotbollen är. Alltså, och då inte på något positivt sätt, utan det är en för stor grej. Det är en för ostoppbar sten som har liksom rullat snabbare för varje år som gått i den här liksom moderna industrin. Att det går inte ens vid ett sånt här tillfälle att bara liksom, vänta, vi släcker ner för dagen, vi går hem. Vi har ingen riktig plan för vart det här tar vägen, men vet du, det är inte viktigt nu. Det går inte. Och det var det jag menade med att den här andra halvleken får väl symbolisera att fotboll är världens viktigaste oviktiga sak. Det var en del som liksom studsade på det och reagerade gentemot det på Twitter. Men jag vet inte, jag tror inte de förstår vad jag menar. Det där var i alla fall vad jag menade. Och jag står för det till 100%, för att jag satt där och kände, vad fan ska den här matchen spelas för?
Mm. Nej, men jag håller helt med dig. Efter det, det som du säger. Var det hans agent som kom med uppgiften att han hade pratat med hans pappa, tror jag. Ganska snabbt efter att de hade kört iväg honom, och när man började få de positiva beskeden om att han var vaken och sådär. Just det här att det var spelarna som hade, det kommer jag ihåg, det sa vi i sändning också, att det verkade som att det var spelarna som hade pratat FaceTime med honom, att det var han som ville att de skulle spela, och att spelarna på något sätt då ändå kände att shit, vi gör det här för Christian, då kändes det okej liksom någonstans.
Jo, men på samma sätt som att spelarna inte är i skick att ta det beslutet, så är det klart som fan att inte Christian Eriksen, han kan ju omöjligt i den där stunden vara i skick att liksom ta, kör på ni gubbar. Så, då är han ju fruktansvärt liksom snabb på den bollen. Ja, det låter helt overkligt.
Ja, nej, och så var det ju såklart inte. Så här, rent sportsligt var det en helt bizarr halvlek. Alltså, dels tycker jag fan att Danmark samlas ganska bra och liksom trycker på och sådär. Sen är det möjligt att Kasper Schmeichel och Simon Kjær hamnade ju väldigt mycket i centrum. Men
Kjær blir ju utbytt för att Hjulman bedömer att han inte, alltså det går inte.
Han är ju superpolare också. Så han var ju garanterat en av de som var mest påverkade av det där. Mm. Men också bizarr match på det sättet att Finland har en chans. Och den jävla bollen ska de trycka in. Och Danmark får inte ens in sin straff. En hel värld satt och liksom, låt dem bara vinna det här nu då.
Jag måste bara säga det kring Höjbjergs straff där. Att jag fattar att det är en enormt svår straff att lägga. Men det finns bara en typ av straff att slå i det läget.
Ronald Koeman.
Jag önskar ingen att slå en straff i det där läget. Men när nu situationen var som den var, då är det bara att ta 22 meter ansats och trycka iväg den hårdast pressade vristen du har i skafferiet. Alltså alla kommer förstå om du slår en sån straff och missar. Om du drar den över, om du drar den i ribban, om du drar den mitt på målvakten eller om du drar den utanför. Ingen kommer klandra dig. För att det är liksom så här, den här straffen kan bara slås på ett sätt. Den ska bara liksom, jag blundar, skjuter och hoppas på det bästa. Ja. Han kan inte vara kylig och vänta i det där läget. Jag satt i
blunda och skjut liksom.
Nej, exakt. Mörsa på allt vad du har här nu, Höjbjerg. För fan.
Bära eller brista liksom. Bara smäll det där.
Men nej, det blev ju ett sånt jävla märkligt utfall på matchen. Att en del spelade så att Finland vinner. Att de är liksom mästerskapsdebutanter som tar 3 poäng och gör ju liksom, utifrån förutsättningarna. De behöver ju inte be om ursäkt för sitt sätt att agera. Jag tycker Finland agerar jävligt värdigt kring allting. Pojan Palo, han rycks ju med såklart när han i stunden gör mål. Men han fattar ju efter en sekund att just det. Vänta nu, det kanske inte är läge här att skrika ut en hel nations historiska fotbollsfrustration i en eufori här. Och jag tycker på slutsignalen, det är inte massa jävla jubel och gå ner på knä och massa vilda kramar, utan det är värdigt, det är dämpat. Sen när det har gått några minuter, då tillåter man sig själv att gå bort mot supportrarna och skrika och fira och knyta nävarna. Liksom. Och det tyckte jag var helt rätt. Och efteråt på Jan Pallo i intervjun pratade ju liksom så jävla respektfullt, first things first liksom. Jag led också med Finland i den här stunden, att de inte fick liksom att deras stund inte fick bli vad den skulle få vara.
Men
samtidigt så kanske det är en seger i sig, att i slutet av dagen, om en vecka när det här mästerskapet tar slut, om ett år eller om 10 år, 50 år, så är det Christian Eriksens fortsatta liv vi kommer minnas och hela aktionen. Och där var Finland fan precis lika jävla värdiga och fina och bra som Danmark i det här.
Och för Danmarks del så finns det fortfarande alla möjligheter att ta det här vidare, även om det såklart är uppförsbacke nu. Men det är ett bra landslag och det visade de, tycker jag, i den här matchen. Alltså, om Danmark går vidare och får spela en åttondelsfinal, ja. Då har rättvisa skipats på något sätt, kan jag tycka. Ja. Men vi är sponsrade av Kåralta och nu ökar ju verkligen spänningen. Nu är EM igång med Bursen igår bland annat, som fick sin sköna seger. Nu ska Sverige in i mästerskapet också. Fan vad det är gött. Och hur kan man fira det på ett bättre sätt än en riktigt härlig grillkväll? Jag kan tänka mig att det är många som kör grillkväll. Och är man lite på tå nu idag, så kanske man inleder den här dagen genom att utnyttja det exklusiva erbjudandet. Ja, men lystring, vi har inte haft så många med Kårauta, men nu har vi ett exklusivt erbjudande bara för er i Toto Balutto. Koden Toto Cello med C, Toto Cello 15 ger er 15% på samtliga cellogrillar. Och det gäller från den 11 sjätte fram till den 11 i sjunde, så passa på nu. Detta erbjudande gäller om man är eller om man då blir klubbmedlem i K-Rauta Plus. Det gäller både online och i varuhusen. Cello är K-Rautas, ni som undrar, egna varumärke och erbjuder ett grymt sortiment av både gasol och kolgrillar av högsta kvalitet. Jag har en själv, en gasolgrill Platinum ute på landet, som är, men den är grym. Lilla kokplattan bredvid som man kan värma såser, och jag tror att det är 6 brännare, det är jävligt många i alla fall, det är Platinum-modellen. Oavsett om ni vill den eller någon annan, det är 15% och det är Toto Cello 15 som gäller. Vi säger stort tack till K-Rauta som är med och möjliggör Toto Balotto.
Ja, nej, vi är som sagt oerhört glada att Christian Eriksens tillstånd är vad det är idag måndag. Vi delar ut den största av schnitzlar, kanske den största och mest finkalibrerade schnitzeln i Toto Balottos historia, till då det danska laget, till läkarpersonalen, men kanske framförallt Simon Kjær. Eller vad säger du?
Ja, alltså nu har väl ingen missat det, men om någon har gjort det så får han ju hjältestatus. Jag kan tänka på att han kommer hyllas på galer framöver här nu, i och med att han då tar en snabb löpning, snabbt ner, kollar tungan, inleder väl också hjärt-lungräddning också.
Alltså han säkerställer luftvägar, ser till så att han inte har svalt tungan, han lägger honom i rätt position, inleder hjärtmassage, är det liksom den första med sträckta armar. När medical ser på plats och han bedömer att nu kan inte jag göra någonting mer fysiskt här, då är han och Delaney med och samlar ihop spelarna för att liksom bilda en fysisk mur runt Christian Eriksen. Han och Kasper Schmeichel får direkt liksom koll på situationen med Christian Eriksens flickvän, fru, och liksom ser till så att hon inte är för nära, men att hon har tröst, att hon har stöd. De byter plats. Kasper Schmeichel är framme vid ringen, rapporterar till Kjær som pratar med henne. Fan, det är så här, den sinnesnärvaron, den liksom... Det är otroligt. Och jag vet inte hur mycket avslöjande det är, men det har i alla fall inte berättats. Alltså, under den här halvleken, ser du situationen när Pukki liksom uppfattar en situation när en boll hamnar bakom den danska backlinjen och Pukki sätter av och är liksom för en halv sekund fri, men Kjær vänder och hinner upp honom och sliter så jävla rutinerat lagom i Teemu Pukki när han vänder sig om i löpningen mot det danska målet och går in och avstyr det här. Och på alla repriser så ser det så här, nej, han sliter exakt så mycket som man får göra. Det där är ingen frispark, det där ska inte vara något rött kort, det där är ingen frilägesutvisning eller någonting, utan här är Kjær bara så jävla rutinerad. Då sitter jag i liksom våran lounge under sändning och så bara pingar det till i mitt huvud att det har hänt lite med Simon Kjärs rutin och erfarenhet sen han slet ner Christian Brocchi i ett Romderby för 10 år sedan. Ja. När Brocchi då visar prov på sin rutin, han utnyttjar Simon Kjärs orutinerade handpåläggning när han brakar in i straffområdet och bara utnyttjar den. Han kan stå upp, men han väljer att lägga sig för att han får då straffen, han får Kjär utvisad. Jag har burit med mig det där dumma jävla röda kortet i ett decennium och tänkt att någon gång ska jag få anledning att liksom slakta Simon Kjärs agerande i det där Romderbyt.
Du fick anledning att använda det.
Exakt, för då sitter jag tar det här med då Olle Junell Lindberg under sändningen. Han hittar gamla bilderna i Serie A-arkivet. Och då ska jag liksom i pausen då påvisa att kolla här vad som har hänt med Simon Kjær. Det här är erfarenhet och fotbollsrutin i sin renaste form. Här är för 10 år sedan när han är 22. Då agerar han så här i ett Romderby och han blir utmanövrerad.
5 plus spaning i första sändningen under EM hade du på gång där.
Verkligen, jag känner att nu jävlar, nu sätter jag ribban här.
Är det för start?
Här.
Alltså som det pirrar i kropp när du kommer på det där och snackar med Ola, han hittar bilderna.
Ja, och jag hade redan fått en bra start under Wales mot Schweiz när då Kiefer Moore åker på det röda bandaget efter bara en kvart. och jag och Olle börjar samla bandage vi minns från mästerskapen, och vi liksom i paus då, men det här, den här sommaren ser ut att bli Kiefer Moore, för att jag vet inte om du noterade hur det röda bandaget då pressade ut hans öron, så han fick liksom jätteutstående öron, och då, alltså, jag sitter ju där och ömmar då för att Kiefer Moore, vi kan återkomma till honom, men han gör ju då mästerskapsdebut, det är en match åt gången, så han vet ju att hela fotbollseuropa sitter och kollar, alla polare, alla nära och kära sitter och kollar, man vet hur jävla länge han har laddat, och så tar det 14 minuter, sen åker han på en fet jävla röd badmössa som gör att hans öron står rätt ut, alltså, man ömmar ju för honom i den situationen, och då jagade jag och Olle tag i liksom, men Fellainis bandage när de har tryckt in en ispåse mellan pannan och bandaget. Vedran Ciurlukas, du vet, badmössa, kommer du ihåg där från 5 år sedan?
Ja, ja.
Kroatien rutiga badmössa. Mm. Det var helt otroligt. Men andra klassiska bandage liksom. Då känner man såhär, det här är bra. Här på uppstuds. Det är så här man gör liksom en rolig minut i halvtidspausen här på en sån här match. Mm. Och sen så hittar jag då liksom så här cash, neddragning. Nu ska vi visa det här. Jag ska sitta här med Kim Källström och Jimmy Durma som verkligen kan vittna om att en 22-åring blir outplayad i Furbo av Christian Brocchi för 10 år sedan. Nu är det Simon Kjær som med alla matchers liksom erfarenhet och av alla de här åren vet exakt hur mycket han kan slita i Teemu Pukki för att vinna en fördel som egentligen är lite oschysst, men han gör det på rätt sida tröskeln för att domaren omöjligt kan blåsa där. VAR kan inte gå in och säga att det där är otillåtet. Så att det var liksom det var det jag laddade bara 2 minuter innan paus för, att nu jävlar ska vi prata om Simon Kjær i den här kontexten, och det kommer bli bra, det kommer bli kul. Nu ska jag liksom sätta nivån på minnesbankens förmåga här. Och så bara vänds hela jävla fotbollsvärlden upp och ner, och så blir det istället det där. Och jag känner och har känt sedan dess att Simon Kjær är det världens bästa lagkapten genom tiderna. Ja.
Mm. Mm. Nej, men jag förstår det. Det enda jag kan känna lite när du berättar det här nu, Gusten.
Ja.
Det skulle du inte ha sparat till nu när vi vet att allting är bra med Christian Eriksen, han lever, han pratar, han ser fram emot att se matchen. Skulle inte det varit inför studion då?
Jag kan inte chansa längre. Jag vet inte om det någonsin kommer att komma ut. Alltså, då får jag väl skicka ut i Sveriges största fotbollspodd då. Va? Där har ni en jävla 5+-spaning. Den är värd att se dagens ljus. Cred också till Olle Junell Lindberg som letade febrilt i Serie A-arkiv. Alltså det ska, alltså så här, även fast jag kunde säga att det här var höstderby 2011, alltså Olle ska fortfarande hitta det i liksom arkivet 10 år senare. Hitta, få ut
det. När jag jobbade på TV4, det är ett liv sedan, Gustav.
Ja, verkligen. Det var häftigt hur man liksom 180 grader mässigt kan liksom gå från att i 10 års tid ha levt med den där taggen, hornet i sidan gentemot Simon Kjær, till att bara 100% ta honom till sitt hjärta och älska honom.
Kan det vara så att jag var... Slutade den här matchen, sa du?
Ja, men Roma ledde ju med 1-0 och sen så drar Kjær det där röda kortet och så vänder Lazio och vinner.
Frågan om jag inte var på det derbyt.
Jag har avskytt Kjær sedan dess. Fram
till lördags. Nu älskar jag honom.
Nu älskar jag honom. Förbehållslöst.
Ja.
Men fan, det om det nordiska derbyt Christian Eriksen och Danmark-Finland. Jag tänker att innan vi tar tag i då vad som stundar denna måndagskväll med premiären för Sverige mot Spanien, så kör vi bara ett snabbt jävla kronologiskt svep här genom det som skett hittills. Vi börjar i fredags, Italien, oj oj oj, du säger att VG-grupp rapporterar om att livet återvände. Andrea Bocelli sjöng in Nessun Dorma. Det var en invigning som till stora delar hyllades jävligt unisont.
Mm.
Och det var ju
inget
en...
trams, vet du det, Gusten?
Ah, det var ju något trams kan jag ändå känna med okay. de här alltså det var ju liksom green screen ballonger som lyfte från planen. Det var jättedåligt.
Alltså, men
om det där hade skett 2003 så hade jag känt, men fan, hej, det här känns nytt. Det här känns
men är inte det häftigt, lite Italien då?
Jo, verkligen. För det roliga med det är att när de släpper iväg de här ballongerna, strax efter, alltså så här, bara 2 sekunder senare så byter de kameravinkel och då finns inte ballongerna där. Så det var verkligen så här. Det var sådana här ballonger, du vet, om du skriver grattis på Swish, eller grattis på Twitter, så finns det en funktion att då kan det liksom dyka upp ballonger och fyrverkerier och konfetti. Det var den nivån på ballongerna i tekniken som gick ut. Så byter de bara kamera, då är inte ballongerna kvar längre. Och då känner jag bara så här, ja men det är 2021 nu. Det här var inte jättebra. Men skitsamma, det var ju en klang- och jubelföreställning. Dels för mästerskapet, dels för fotbollen, men framförallt för Italien. Vilken jävla insats.
Ja, nej, men en jävla insats. Och, för mig blir det extra känslosamt när det är just premiär i Italien. Och mitt go-to-VM är VM90 och Notti Magic. Jag såg att Erik Niva skrev krönika. Givetvis fel grammatiskt. Notti. Han skulle skriva Notte Magica, men det blev lite plural och grejer som inte stämde. Men han har ju rätt. Alltså det var en magisk natt och
han har rätt i sak, men grammatiskt har han att slipa på. En god
grammatiskt Niva. Satt ändå och höll lilla tummen att det där gick ut i print. Jag såg att Malena Johansson var där liksom.
Det är så jävla liksom du i din renaste form. Där och då liksom, det finns ingenting du hoppas mer på än att Nivas italienska grammatiska fel ska gå i print.
Kan jag inte bara få ha det?
Nej, men man vet ju att det är liksom så här, du älskar ju Niva och, ja. Men samtidigt parallellt så vet man att alla de här priserna, alla de här hyllningarna, alla de här liksom, Erik Niva går på vatten, allt han tar i blir till guld liksom, allt det kokas ner till att när han trampar fel i den knepiga italienska grammatiken, då väcks någonting till liv i dig.
Ja. Alltså jag satt och var lite irriterad på att Malena, alltså DN-journalist, hade varit där och påpekat då det grammatiska, eftersom då är det möjligt att de hinner ändra till printversionen.
Låt det stå.
Exakt, låt det bara stå här. Och sen så tar vi det sen när det står i tidigare, så är det för alltid tryckt. Men vad var det jag skulle komma med det? Notte Magica.
Att
men
han hade rätt i sak.
Ja, exakt. Han hade rätt i sak såklart, Erik. Det var magisk natt. Och det fanns ju ytterligare ett perspektiv där. Alltså Italien som har drabbats kanske hårdast i Europa. I alla fall ett av de länder som har drabbats hårdast i Europa. Med en gammal befolkning. Mycket död, och alla minns ju bilderna från Bergamo när utbrottet verkligen var som värst när coronan kom. Och man fick skicka in militären för att köra likkister och så vidare. Och ska man ta det fotbollsmässiga då, så var man ju också på den på en liknande plats efter att man åkte ut mot Sverige i playoffen till VM. Och sen så har man då försökt att resa sig. Man har försökt att resa sig tillbaka till livet och bekämpa covid. Man har fotbollsmässigt försökt att resa sig efter 7 svåra år. Och så stod man där med en jävla monsterprestation efter att alla har sagt att vara försiktiga med turkarna, italienarna också. Se upp med turkarna, det här är ett bra jävla landslag. Och sen så står man för en fullständig slakt i premiären, och det är aldrig hotat, och det är liksom Berardi som jag hyllade inför och som jag tänkte att världen skulle få se nu gör ju en sån där match som alla vi som har följt Sassuolo och Berardi liksom vet att han kan stå för och att han har en stor klubb att göra. Så fan, bra, visa världen här nu vad det är för en ung härlig italiensk generation som är på väg upp. Och att det här kanske var beviset också då på att italiensk fotboll äntligen har rest sig. Alltså från de ekonomiska stålbaden, från att man halkade efter i fotbollsutveckling. För det är ju så mycket djupare än att bara landslaget misslyckas. Och att klubblagen också halkar efter. Det är så mycket mer än bara ekonomi. Alltså man har inte hängt med i utvecklingen. Men det har varit på gång, det har bubblat någonting. Man har känt att fan, här kommer det från 97, 98, 99. Här kommer det italienska fotbollsspelare som har på den absolut största fotbollsscenen att göra. Och det här blev ju någon slags delbevis på att fan, de är på rätt väg här nu. Och det tror jag alla italienare kände också. Livet är på väg tillbaka. Och vår fotboll kan återigen mäta sig. Kommer återigen att kunna mäta sig med de bästa. Så det var som Erik Niva skrev. Det var en Notte Magica i Rom.
Sen kan man ju också såklart skjuta in då att Turkiets insats är klappusel, att de gör det väldigt lätt för Italien och att man trots väldigt många bra spelare i de flesta lagdelar inte alls kommer upp i någon nivå. Det blev ju en väldigt, väldigt enkel uppgift. Alltså så här, det är närmare 6-0 än 3-1 det här. Det var ju liksom det var ju knappt så att Donnarumma behövde duscha, men jag tycker inte att det behövs en sån här kväll, för att det var inte så att liksom så här, Italiens insats visar att de är Europas bästa landslag, att de kan slå vilka som helst, utan det är ju vad det får för ringa på vattnet. Alltså Italien får ju ett självförtroende av det här, de får ju vind i seglerna som gör att de känner att fan, vi är på gång, vi är tillbaka, vi räds inte någon, vi är fucking Italien. Chiellini, Bonucci visar we still here. Spinazzola får ju också tillsammans då med Berardi sitt kanske stora genombrott för en större fotbollspublik. Mittfältet ser jättebra ut, men ska ytterligare då kunna förstärkas av att Verratti kliver in i turneringen. Fronttrion då som hade diskuterats, är den tillräckligt bra? Är det Berardi eller är det då Chiesa som ska spela? Alltså så här, alla är inblandade i alla mål. Jag tror att det är oerhört viktigt att liksom på alla sätt och vis få den här starten som gör att laget bara på 93 minuter växer flera huvuden.
Mm. Nej, men jag håller såklart helt med om Schweiz i nästa match. Men jag tror att det är Italien som i det här läget mot det motståndet som finns i gruppen är ostoppbara.
Mm. Verkligen.
Toto Balotto är sponsrade av Sveriges äldsta och mest omtyckta hamburgerkedja, Max. Företaget, det ska ni faktiskt veta, för jag gillar historia. Företaget startades redan 1968. Och ambitionen är densamma som för snart 50 år sedan. Att med de bästa råvarorna så ska Max servera de godaste hamburgarna och tillbehören. De strävar alltid efter att kunna erbjuda smakupplevelser som överträffar förväntningarna. Och som utmanar ramarna för vad kategorin kan leverera. Kärnvärden är smak, kvalitet, hälsa och miljö. Och visionen är att bli världens bästa hamburgerkedja. Och jag tycker att om man inte redan är där så är man i alla fall på god väg. Just nu så har de kampanjburgaren Spicy Avocado och sommarens lyxshakesmaker Salted Caramel and Cookies. Ja, ni har ju jävla gott och lågt där. Kanske lite fräschare alternativet då. Päron och raspberry samt crispy chocolate. Men tar vi bara burgaren då, Spicy Avocado. Ja, men då förflyttas man till Kalifornien med solmogen tärnad avokado, syrlig picklad rödlök, färsk jalapeno och så då sour cream and onion dressing. Ja, men då får man en frisk bris av syrligt, salt, milt och hett i precis varje tugga. Välj att äta och njuta av den med svenskt nötkött, svensk kyckling, halloumi eller det växtbaserade alternativet plant beef. Har ni vägarna förbi, ser ni en Max-skylt, men tveka inte att svänga in och testa en spicy avokado. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vi vänder blad då, går till lördagen, börjar i Azerbaijan och Baku, där Wales och Schweiz spelade 1-1. Jag tycker att Brill Embolo förtjänar att omnämnas här. Hans 20 minuters period från typ minut 40 till minut 60 är bland det värsta man har sett. I liksom, på tal om att växa två huvuden i självförtroende. Det var att han fick någon jävla knäpp bara. Och så helt plötsligt så var han världens bästa fotbollsspelare i sitt eget huvud.
Nej, men vet du när han var så där bra senast? Var ju när du och jag jobbade på Discovery och gjorde Europa League. Då spelade han i Basel och var jätteung, och man trodde att shit, den här gubben, det är liksom det är nästa big thing. Och jag säger inte att hans karriär är dålig, han spelar väl i typ Hoffenheim eller någonting sånt.
Schalke.
Spelar han i Schalke?
Ja visst, förklarar ju allt.
Satsar på fel häst och så vidare. Nej, men alltså, han var ju ruskig i basen. Kommer du ihåg det när vi jobbade med Europa League-sändningarna?
Absolut, och då var han inte gammal.
Nej, då var han inte gammal. Jag tänkte bara, shit, det här är nästa big thing. Men det pratade vi om i tipslördag, vet jag också. Och jag liksom rackade ner lite på honom första halvtimmen. Liksom. Vad hände med Mbolo egentligen? Och sen är det som du säger, så får han den där 20-minuters perioden. Totalslaktar.
Ja. Nej, det var helt sjukt. Ja, helt sjukt. Och där ska ju givetvis Schweiz avgöra det här. Jag tycker att hade Schweiz gjort 2-0 i den där perioden 55-60-65, ja, men då hade det inte varit något snack. Då tycker jag att Schweiz hade vunnit det där rättvist. Men fan, jag tycker nästan Petkovic får ta på sig att man låter Wales komma in i den här matchen och ta tag i taktpinnen. De gör ju en otrolig hörnvariant som leder fram till kvitteringen. Mm. Och efter det så har ju faktiskt Wales momentumet och går för segern. Sen så gör ju då Petkovic, för att väga upp det, ett jävla bra byte när han skickar in Gavranovic. Efter att den notoriska målsumparen, i alla fall i landslagssammanhang känns det som, Haris Seferovic då klev av. Så gör ju Gavranovic då 2-1, men blir korrekt bortdömd för offside och så vidare. Jag skulle bara då säga kring Kiefer Moore, som alltså kvitterar för Wales, till skillnad från Breel Embolo, att när Embolo kom fram som 16, 17, 18-åring och spåddes en lysande framtid, men alltså, vart var Kiefer Moore då någonstans? Alltså, det är sån jävla saga det här till fotbollsspelare. Han är alltså 28 år gammal. Och jag vet inte om du har sett det reportaget, annars går det säkert att tillskansa sig via fotbollskanalen eller Simors sociala mediekanaler. För då finns det ett reportage med Kiefer Moore där han berättar att han under det senaste Europamästerskapet, alltså när Wales då gick till semifinal och hade en jävla fest i Frankrike, då satt han i USA i en hotellbar och jobbade som livräddare.
Otroligt.
Alltså det är det senaste mästerskapet. Där var Kiefer Moore i sin fotbollskarriär då. Alltså han spelade i liksom Yeovil, Viking Stavanger, Forest Green, Torquay. Det var liksom klubbadresserna han representerade under de här 3-4 säsongerna. Sen började det liksom ta fart i Ipswich, Rotherham, Barnsley, och så nu då är han, efter att ha varit i Wigan, i Cardiff. Han spetsar Wales, han har Aaron Ramsey bakom sig, han har Gareth Bale utanför sig, och han får trycka in kvitté. Alltså det är så jävla fint med fotboll ibland.
Ja. Ja, men det var det. Och vi fortsätter i kronologisk ordning då, förbi Danmarks matchen som vi har pratat om, och kommer till Belgien, som jag kan tycka att Belgien-Ryssland var det ju, men som jag kan tycka var, ja, men en svår match att följa, för att det var så mycket uppgifter som fortfarande kom från Köpenhamn.
De gick ju in i varandra också. Vad fan, ja, Danmark-Finland spelades ju klart samtidigt som första halvlek.
Exakt, den spelades fortfarande. Men ja, det var en svår match, för en svår match känner några slags genuina fotbollskänslor kring. Utan det var ett Belgien som gjorde lite som Italien. Alltså, de spände musklerna. Men det jag tycker är intressant i den matchen, det är ju att dels saknas ju Kevin De Bruyne. Så att där har man fortfarande liksom styrka att få in i det här laget.
Men och Eden Hazard kom ju in senare i matchen också. Så att, alltså, är det värsta sparkapital ett landslag någonsin haft? Kevin De Bruyne och Eden Hazard.
Eden Hazard, exakt. Nej, men det jag tycker ändå som känns jävligt bra för Belgien, det är att de...
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
De går lite på halvfart i hela den här matchen.
Herregud, ja.
Alltså, Olen Klint stod i vår studio och han var inne på det, att jag tror att Belgien kommer ta det ganska lugnt här. Alltså, de skulle till och med kunna vara lite nöjda med ett kryss. Alltså, Italien går in i det här efter en bedrövliga fotbollsår med hemmapublik och ja, men det finns inget annat än att gå all in, ta ingenting för givet. Men Belgien, de kan ju spara krafter för senare in i turneringen. Det finns ingen anledning att gå 110%.
Jag tyckte det också syntes ganska tidigt här på Ryssland att motståndet tillät det också.
Ja, men och att de kanske inför den här matchen hade analyserat läget och visste om det också. Men att det räcker så långt som fram till 3-0 och att Romelu Lukaku liksom blixtrar till ett par gånger och ja, men så får de ju det här tidiga målet som också är perfekt, vilket gör att de kan lägga sig liksom på 50% och liksom spela på låg energi. Så de som såg Belgien inte blev imponerade och så vidare. Så jag blev ju extremt imponerad av ett Belgien som går på halvfart och ändå kan stå för den prestationen.
Jag måste dock bara flika in, för jag kände en distinkt pur känsla rent fotbollsmässigt, och det var ju kring 1-0 målet som Lukaku gör. Ja. Jag vet inte om det är Semenov eller om det är Shikia som går in och försöker ta bort bollen och att det då upphäver Lukakos offside. Alltså den regeln har de fått så fruktansvärt fel. Mm. De som har tagit beslutet om vad som ska vara offside och vad som då i det här fallet inte ska vara offside. Alltså Lukaku är 110% offside i den där situationen. Det kan inte vara så att försvararens liksom agerande att ta bort bollen ska göra att Lukaku inte är offside.
Nej.
Lukaku påverkar ju försvararen. Alltså det är det enda han gör i det där läget. Det är ju bara på grund av Lukaku försvararen tar bort bollen. Och då påverkar han ju spelet ur en offside-position. Såklart. Sen att försvararen kan göra det bättre, ja, men det spelar inte så jävla stor roll i det här läget. Men alltså, jag hatar att det där inte är offside. Mm. Hatar det. Intensivt.
De är ju petat så jävla mycket i reglerna. Det känns som att så här, the board som bestämmer dem är Wenger i spetsen, va, för någon slags utveckling av fotbollen.
Ja.
De ska ju faktiskt skarpt testa den nya offside-regeln. Att är man bara onside med en tå, alltså precis på samma sätt som man är offside med en tå, så är man on, så att säga. Det borde ju alla fatta att det kommer göra om fotbollen så pass mycket att man nästan får liksom börja om från grunden att skapa försvarsspel. Är du med?
Absolut.
Alltså du ska helt plötsligt börja agera. Det kanske är så att du får rent tekniskt hur du agerar, hur du förhåller dig till en viktig del av fotbollen, hur man förhåller sig till motståndare, medspelare, eget mål, annat mål och så vidare, så positionera sig och så vidare. Allt, ja, om man ska pressa, inte pressa. Jag tycker att de håller på att peta lite för mycket. De tar sig själva på lite för stort allvar. Det är inte viktigt att utveckla fotbollen ur ett regelperspektiv.
Nej, och jag menar, du pratade om det tidigare avsnittet, det här med ryggmärgsreflexer, vad som sker i en, utan att man kan liksom så här styra över det. Alltså, här pratar vi om en promille av all fotboll som spelas i världen som har VAR, där då linjemännen ska agera på ett annorlunda sätt kontra andra linjemän för att det finns ett VAR-rum. Mm. All annan fotboll har inte VAR. All annan fotboll har linjemän som agerar på ett annat sätt. Framförallt så kommer alla de här spelarna från 15 år av fotbollsuppväxt, där man då som försvarsspelare förhåller sig till huruvida en anfallsspelare eller motståndare påverkar spelet eller inte. Det kan man inte bara liksom tvätta bort för att man i vissa matcher i sin karriär spelar med VAR. Alltså, och då måste man förstå att de här försvarsspelarna agerar utifrån Lukakos position. Och då är han offside, då påverkar han spelet. Jag blir så jävla irriterad, för vi satt med Stefan Johannesson, svenska domarchefen. Steffe Peps, du vet.
Ja, ja, fan, han är vår gubbe i tipslördag också.
Han är så fin alltså. Ja. Jag satt med honom i mitten på förra veckan inför mästerskapet. För att vi alla som jobbar i Simors produktion skulle få liksom en brief på uppdateringar kring vissa regler. Att vi har koll på de här bitarna kring hans och när går var in och så vidare och så vidare. Och då tog jag upp just det här med Kommer du ihåg den här situationen från i vintras när City mötte Aston Villa och Bernardo Silva släpar offside med 10 meter och så skickas den överlång boll mot Tyrone Mings, men Tyrone Mings vet ju att ja, men Bernardo Silva, han är offside så jag kan ta ner den här bollen. Just. Men när han väljer att ta ner bollen, ja, då blir tydligen Bernardo Silva då onside, så då pilar ju han in emellan, snor bollen, petar den, jag vet inte om det är till Rodri som då gör mål, och ingen fattar någonting. Alltså, men vänta nu, Bernardo Silva, alltså så här, att någon kommer från offside, det fattar ju alla vad det innebär. Han kommer från offside. Och då måste man liksom så här, ja, men Tyrone Mings får ta ner den här bollen för att Bernardo Silva är ju ur spel. Han är i den här sekvensen offside. Han får inte delta i spelet här. Men när han då tillåts gå in och peta bollen och sno den, ja, men då har han ju deltagit i spelet och dragit nytta av sin offside-position i den här sekvensen. Jag fattar inte hur man då kan tycka att det är två olika sekvenser. Och då säger Steffe Pepset, ja, men just den situationen gjorde att man såg över den regeln. Så nu har man utvidgad, nu har man utvidgat, jävla svårböjt ord. Jag känner mer Erik Nive och grammatiken här.
Ja, exakt.
Nu har man då, efter den situationen, så har man bestämt att man har utvidgat området för offside-stående spelare som då deltar i den här sekvensen.
Mm.
Så då tänker jag, fan vad bra, fan vad lyhört och snabbt agerat att de ändå fattar att liksom, spelare som är i en offside-position, ja, men de måste vara offside, de kan inte kliva in i en annan sekvens och då dra nytta av det. Men så är det precis det som händer.
Exakt.
Återigen, Semenov eller Gikia, jag vet inte vem det är, men han agerar ju på att Lukaku är där han är. De vet att han är offside, men de måste liksom så här, de kan inte ta några chansningar. Och då kan inte Lukaku, ah, fan. Ah. Men det var en petitess. Jag är helt med på det att Belgien imponerade som på halvfart gör 3-0, ja. Och någonstans redan här har säkrat avancemanget. Med Danmarks då liksom torsk mot Finland som det är i resultatraden, så ser jag det som högst osannolikt att Belgien gör någonting annat än att vinna den här gruppen nu.
Ja. Toto Balotto är sponsrad av Elgiganten. Vi snackar om Sveriges största marknadsledande återförsäljare av hemelektronik, som utöver hemelektronik också har ett stort utbud av tjänster som gör att man får hjälp med allt från leverans, montering, installation, support med mera. Och det här kan jag verkligen skriva under på. Jag har en stor TV. Jag är usel på att montera TV-apparater på väggarna. Så jag sa bara det till Elgiganten när jag skaffade min TV, att jag behöver hjälp. Ja, men då kom de hem och hjälpte till med installation och montering. Hur smidigt som helst. Det är alltså hemelektronik från ax till limpa på Elgiganten. Just nu har de en kampanj med massor av riktigt bra priser på TV, soundbars, nätverk med mera. Jag skulle vilja säga så här, det Elgiganten gör, det är att maxa, eller hjälper till i alla fall att maxa sommarens mästerskapsupplevelse på hemmaplan. Vill man ha hemleverans, inga problem. Vill man hjälpa med installation, som sagt, optimera bild och ljud och så vidare, inga problem. Elgiganten från ax till limpa. Gå in i ditt närmaste varuhus eller på elgiganten.se. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Sen, Gusten,
yes,
blev det söndag och då vaknade EM. Kände du det eller?
Ja, absolut. Och det kändes som att liksom söndagen blev det lördagen var på väg att bli. Skulle ha blivit om inte allt kring Christian Eriksen hade hänt. Så det var inte så att liksom vilken jävla pissdag rent sportsligt lördagen var. Utan det, alltså, det blev ju tyvärr bara ett jävla trauma.
Ja, men igår, tror du inte
i
då
svallvågen av att Christian Eriksens hjärta fortfarande slår, så levde man upp. Oj,
ja,
oj,
men
oj, oj.
Tror du inte att många liksom kollade tablån, såg Österrike-Nordmakedonien, en match som man kanske hade skrivit en liten svart prick bredvid, att den kan jag faktiskt missa. Är det någon match jag ska missa under mästerskapet, så är det den. Men det var en alldeles fantastisk match. Alltså allt som hände igår på fotbollsplanen var ju, alltså, det var en otrolig EM-dag igår.
Ja, det måste man säga. Jag tycker dock att liksom det pratades för lite om det givna läget i grupp D inför England-Kroatien.
Ja, men vi tog faktiskt upp din tweet, Gusten, i våran sändning. Jag tyckte att det var jävligt intressant. Du kan väl bara dra den lite kort, utan, eller kan man dra den kort?
Ja, det kan man dra. Alltså så här, innan den här matchen, när allting, när slutspelsträdet sattes, alltså det man inte vet, det är ju vilka de fyra bästa grupptrena blir. Det är ju helt omöjligt att veta inför. Men de är ju utifrån den bästa treorna tabellen utplacerade i slutspelsträdet och vilka som går in i vilken åttondelsfinal och så vidare. Så alla åttondelsfinaler är ju redan satta med att ja, men tvåan i grupp D möter tvåan i grupp E till exempel. Det är redan bestämt. Och då vet man också sen innan att ettan i grupp D möter tvåan i grupp F. Och det är en jävla skillnad, för att då vet ju England och Kroatien att ettan i vår grupp kommer möta tvåan i grupp F i en åttondelsfinal. Och med största sannolikhet, Ungern får ursäkta, så kommer det bli Frankrike, Tyskland eller Portugal. Så är det bara. Det vet England och Kroatien innan den här matchen ska spelas. Samtidigt som man vet att kommer vi tvåa i vår grupp, då kommer vi med största sannolikhet få möta Sverige, Polen eller Slovakien. Och skillnaden i det motståndet i en åttondelsfinal, det är ju på pappret, alltså incitament för att faktiskt föredra en andra plats i gruppen.
Ja, och här är ju kroaterna betydligt mer cyniska än vad engelsmännen är.
Ja, man kan tycka alltså, att vilken jävla fin subtil läggning det var från kroaterna igår.
Ja, men alltså jag tror att det är förbundskaptenen som säger det efter, att vi gör den bästa matchen under det här året. Alltså han hyllar sin prestation. Ah, ja, ja. Och det tycker jag på något sätt späd på det du skrev. Alltså när jag läste det så kände jag bara, aha, okej, okay, han är slug fortsatt här. Han vet att det finns jävla mycket mer att ta av det här laget. Jag skriver under på det 100%. Och England, jag menar, de kan ju inte göra det. De spelar inför hemmapublik på fucking Wembley. De måste ju gå in med full jävla energi och skita i vilka de möter i åttondelsfinalen, eller skita i ett sånt scenario. Sen kan man ju tycka att det är ett högt spel att spela. Jag menar, tänk om Kroatien inte skulle gå vidare.
Absolut.
Eller vilka får de möta om de kommer trea i gruppen? Ettan i...
Ja, det vet man inte. Nej. Alltså, för det handlar om man blir bästa, näst bästa, tredje bästa, ja, eller fjärde bästa tre.
Ja, exakt. Så det går inte. Men ändå, det är så här, lite högt spel. Det är ett kroatiskt landslag som inte har varit jättebra under 2021. Det var lite tufft under 2020 också.
Men det är också Skottland och Tjeckien.
Ja, exakt.
Alltså jag tror att de är jättetrygga med att liksom, vi slår dem. Vi slår dem åtta gånger av 10 tar vi 6 poäng.
Vet du vad alla 60-talister som lyssnar på den här podden nu känner?
Nej.
Hoppas de bara torskar nu mot skottarna. Så de kommer sitta och hålla på torskarna. Kroaterna tror att de är smarta. De är lite sluga. Jaharru, sprang du in i skotten här nu?
60-talisterna hatar ju inte Skottland.
Det gör de inte heller. Alltså vi hade ju Fimpen med lite kort bara för att lansera Hockeytorsdag sådär i våran sändning. Ja. Och han kom ju då liksom från hockeyvärlden, varit utanför fotbollsvärlden liksom, och med just exakt den här hockeykänslan, sextalistkänslan, men gillar man inte Wales? Gillar man inte Skott? Det gör väl alla? De här brittiska lagen som springer med, du vet. Och åkte ju på det rejält i studion såklart också. Vi har kommit länge så. Men du och jag sitter ju och hoppas bara på att kroaterna ska lyckas med sin lilla plan här nu och komma tvåa.
Ja, herregud. Och jag menar, alltså så här, det var ju många som högg på det jag skrev också då och sa att ja, men vadå, England vill ju ha, dels vill man ha hemmaplansfördelen, men kanske framförallt så påminner ju många mig om att ja, men vadå, man får ju ändå möta då den vinnaren, alltså man får ändå ett grupp F-lag i kvartsfinal. Ja, fast alltså, det är en jävla skillnad på att åka i en kvartsfinal mot ett tufft motstånd i form av liksom en annan guldfavorit kontra att åka i åttondelen när Kroatien då parallellt med liksom en axelryckning slår ut Polen eller Slovakien, om det nu skulle vilja sig så illa att de blir tvåa i Sveriges grupp, och så vinner Kroatien med 3-0 i åttondelsfinalen på Parken, och så är England utslaget i åttondelsfinal, och så står kroaterna där och liksom, men alltså Southgate, hade du inte koll på det här? Fattade du inte att
det är sju steg till en final, eller sju steg med finalen, höll jag på att säga. Max 7 matcher.
Exakt. Ja, men alltså jag tror som du,
att kan man få en
England kunde liksom vägen. Inte de hade andra incitament igår än kroaterna. Wembley hemmaplan, fotbolls coming home, favoritskap och så vidare och så vidare. Men alltså jag tycker ändå med Southgate startelva så finns det liksom så här, alltså du tar inte ut en sån startelva med så många frågetecken och tveksamheter ifall det är kniven mot strupen, nu måste vi vinna. Utan det var liksom såna här experiment som kändes så här, slutar det här i ett kryss eller en förlust, alltså är det inte hela världen.
Här är ruskigt slukt, det är såklart vi tar med oss den. Men du var med på kvällningen igår och de två matcherna som spelades.
Absolut, men fan, jag vill bara liksom återigen understryka det du lyfter här, för jag hade missat det, att då Dalic, den kroatiska förbundskaptenen, hyllar insatsen på presskonferensen. Det är så jävla geni, alltså det är så genialiskt.
Ja, men det är på något sätt gjut i mod i nationen som såklart fattar vad det är som håller på att hända här, vad
och
som pågår.
Fintar upp liksom konspirationsteoretikerna på läktaren.
Ja,
aha,
exakt.
Han var nöjd. Då han tyckte de gjorde en bra match. Ah, okay. Ja, men då kanske de inte är bättre än så.
Nej.
Fan. Vi är ett fåtal som fattar.
Ja.
Dalic, vilken jävla räv.
Han har järnkoll. Han har järnkoll.
Ja, nej, men till börsen då.
Ja, nej, men då vaknade ju EM. Alltså gruppspelets tråkigaste match och så vidare och så vidare. Ingen kände någonting. Då kliver börsen och Nordmakedonien ut och det bara sprakar om fotbollen och det smäller i näten och det är, ja, men fart och det är härligt och det är folk på läktaren och det kändes verkligen som att det var EM.
Mm.
Och det kan väl tycka att det kanske var första matchen där man verkligen kände liksom den enpulsen. Två länder som man inte bryr sig om. För de matcherna kommer ju alltid under alla mästerskap. Ja, men jag kollar på den här matchen. Vad fan bryr jag mig om Österrike, Nordmakedonien, kanske många tänker. Och så får man, alltså så är det fotbollen på något sätt som hamnar i centrum.
Mm.
För så fantastisk är ju ändå den här sporten. Att man kan ju kolla på ett lag med vita tröjor och ett lag med svarta tröjor. Och så har man inga känslor för dem inför. Men man får det under matchen. Man får favoritspelare. Och det hände ju i Österrike-matchen. Man älskar ju Sabitzer mer och mer för varje dag man ser honom. Du kan ju bara be Augusten att Roma köper honom. Sånt jävla reapris. 15 miljoner. Vad sa du?
Det hade varit något.
Ja, men det är en så otrolig spelare. Och så Goran Pandev och Elmas och gäng, alltså Nordmakedonien är ju faktiskt, pratade med Sonnert inför och speltips och så vidare, alltså han trodde att det var ett Nordmakedonien som skulle stå i eget straffområde och sen försöka ställa om lite som Finland mot Danmark. Och trodde på, ja, men ganska få mål, medan jag då var inne med på att redan från början skulle bli långa lag och bölja och bli chansrikt, och det var ju faktiskt det som hände.
Känner man sig inte lite trygg i att liksom Nordmakedonien vet att när vi nu väl är här i ett mästerskap, inte fan ska vi stå med en köttmur runt straffområdet. Nu går vi för det.
Ja, lite, lite så faktiskt, lite hybris och sådär. Och så är det så jävla fint att Pandev fick göra mål också, en mästerskap. Alltså, han har ju förtjänat ett mästerskap under sin långa karriär, varit så bra.
Jag kan sträcka mig så långt som att jag håller med om att det var väl kul att Goran Pandev fick göra landets första mål när de väl är på plats i ett mästerskap. Men där stannar det också.
Det som är grejen är ju att de här spelarna som är otroligt bra, långa karriärer, men som aldrig får spela mästerskap för att de kommer från en nation som aldrig når dit. Alltså, det är sällan man någonsin får se dem, Ryan Giggs och så vidare. Men ja... Ryan Giggs, jag tog upp just det exemplet också. Känns ju onödigt här nu när du har
just
jobbat upp en stämning.
Just idag så undrar man väl inte Ryan Giggs.
Nej, det kändes onödigt, men vi låter ändå vara kvar så man får höra att det är jävligt mänskligt här i Toto Balotto också. Men du förstår vad jag menar. Det var härligt. Och sen så då matchen efter, antar jag att du också fick härliga EM-känslor då.
Ja, verkligen. Nej, men det var ju en första halvlek. Alltså, sällan har ju en halvlek som slutat 0-0 varit lika underhållande som den mellan Holland och Ukraina igår. Man bytte chanser, Holland var givetvis närmst. Tycker Wijnaldum... Alltså, det är absolut inte tal om att Wijnaldum saknar något globalt genombrott. Men förstår du vad jag menar? Att Wijnaldum inte har fått den där sista... liksom. Han har inte tagit det sista klivet in i kretsen av spelare som alla kan, som alla har en åsikt kring, som alla har koll på och som alla liksom, ja, men känner som spelare.
Du är ute efter någon slags världstopp här.
Precis, alltså han har ju tillhört ett Liverpool där det handlar om så många andra fler spelare.
Ja.
Och han har tillhört ett Holland där det handlar om andra spelare. Dessutom har ju liksom, alltså under Wijnaldums liksom karriärspeak så har inte Holland spelat något mästerskap. Fan, de är tillbaka i mästerskapssammanhang för första gången sedan 2014, så det kanske inte är så konstigt. Men jag tycker igår så visar ju Gini Wijnaldum en hel fotbollsvärld, eller alla som kollade i alla fall, hur jävla bra han är.
Ja, nej men otroligt. Jag såg hans landslagsstatistik också. 22 mål inför den matchen, tror jag att det var, på 70-någonting matcher. Så han har ju varit ruskigt bra också i Holland. Så man kan ju tycka att det är lite oförtjänt för Wijnaldum med allt han har vunnit och allt han har gjort i Liverpool och hur bra han har varit. Och uppenbarligen också hur bra han har varit i det holländska landslaget. Är ändå inte riktigt fått det där erkännandet.
Nej men sen så var det ju liksom så jävla... Det är så härligt när en match svänger med ett sånt mål som Jarmolenko gör.
Ja.
Alltså. Det är liksom, ett sånt mål är värt att bli liksom på något sätt resultatdefinierande.
Mm.
Det är så jävla slöseri med fotbollsgodis när sådana mål är bara en trött 1-3 reducering i 88, och så blir det liksom ingenting av det. Nu sköt matchen fart igen och det blev liv i den, och Ukraina trycker in en kvittering bara minuter sen. Alltså Malinovski, vilken jävla...
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vilka vänsterfot det där är.
Ja, men vad är det för frispark?
Det är helt otroligt. Och där kan jag säga, där blev jag ännu mer pirrig än kring Sabitzer när det efter matchen via vissa Roma-konton jag följer på Twitter alltså pratas om Jaremchuk till Roma. Oj.
Ja, det är en kille.
Vilken gubbe alltså.
Ja.
Vilken gubbe. Han kunde jag inte överhuvudtaget inför igår. Men... Nej, det är
Roman
Jaremchuk. Det är fan min gubbe från och med idag.
Hörrni, vi är sponsrade av Explora. Vet ni vad det är vid det här laget? Ja, men några kanske. Ni som inte har koll. Detta är barnets första mobiltelefon som till skillnad från en smartphone är helt anpassad till barn. Så när utvecklarna har suttit ner och tagit fram den här produkten så har de gjort det för att skapa en produkt för barn. Och det är den stora skillnaden. Jag har den både på min mellandotter Alba. Jag har den på min yngsta dotter Florence. De är 4 och 10 år. Och det är en jäkligt härlig liten telefon som man har på armen. Det är ju såklart också en klocka. Så att det är inte helt dumt att lära sig klockan. Även om det kanske är huvudsyftet eller det roligaste. Florence, hon älskar att ringa farmor och farfar och mormor och morfar. När det gäller Alba så använder hon den väldigt mycket för GPSen. För hon går hem själv från skolan. Och då ser vi var hon befinner sig. För det kan faktiskt hända att hon går vilse i skogarna i Rönninge ibland och ska knalla hem själv. Hur som helst så kan man alltså ringa med den. Du har GPS i den. Och det finns även en massa andra jävligt roliga funktioner. Hörrni, just nu, lystring, så är det sommarkampanj. Den startar den 14/6 och den håller på till den 27/6. Sommarkampanjen innebär 400 kronor rabatt på Explora X5 Play. Passa på och köp den nu. Där erbjudandet finns på Elgiganten, Kjell & Company och Jolly Room. Så Explora X5 Play, 400 kronor rabatt. Det här är en dundergrej för barnen. Ni hittar erbjudandet hos Explora, Elgiganten, Kjell & Company och Jolly Room. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrade av Sonos. Ljudmästarna som jag kallar er. Nu har de lanserat Sonos Roam som finns tillgänglig att köpa i butikerna. Jag pratade lite om den här produkten de senaste veckorna och det är en riktig liten revolutionerande högtalare det här. Den är vattentät ner till 1 meter och upp till 30 minuter. Så man kan, ja, jag vet inte hur många, kan hålla andan i 30 minuter. Det är väldigt få. Däremot vill jag minnas, när jag dök en gång i tiden så brukade jag vara ner ungefär 30 minuter. Ja, men då kan man ta med sig den i alla fall till en meters djup. Den väger mindre än 0,5 kilo, så den är helt smidig att ta med sig nu när sommaren är här. Jag brukar åka ut till landet. Ja, men då ska ju givetvis Sonos Roam med. Den ska tas med ut till båten. När tjejerna spelar fotbollsmatch så brukar vi alltid spela musik under uppvärmning. Ja, men då åker den med i väskan. Oerhört smidig att ta med sig, men också oerhört smidig att synkronisera med sitt Sonos-system. Det är väldigt enkelt, för det är Sonos. Ni som har Sonos vet vad jag pratar om. Ni som inte har Sonos, ni kanske inte riktigt fattar. Ja, men det är nämligen så att man behöver bara en strömkälla. Man behöver en wifi-anslutning och så behöver man Sonos-appen för att installera ett totalt system hemma. Men med den här så behöver man bara addera den, så blir ljudet ännu kraftfullare. Sonos Roam heter denna revolutionerande nyhet från Sonos. Se till att skaffa den. Vill ni veta mer? Ja, men då går ni in på sonos.com och läser mer. Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ja, vad härligt. Så, nu på måndag morgonen så kan vi konstatera att Christian Eriksen lever, han vill förstå. Vi hoppas att han kan komma tillbaka till och med och spela fotboll igen. Vi håller tummarna. Och vi kan också konstatera att EM verkligen är igång. Det sprakade till igår. Man fick känslor för det här mästerskapet. Nu jävlar kör vi. Och så blickar man lite framåt idag och vet att det är dags. Det är det svenska landslaget, Gusten. Gul och gul och ska ut. Hur känner
så
du?
Så är det. Spanien-Sverige 21.00 ikväll från Sevilla. Det var väl Aftonbladet, eller var det Fotboll Direkt, eller var det Expressen? Jag vet inte riktigt. Det var rörigt igår. Vilka som nu var först med rapporten om startelvan. Aftonbladet får den kredden då här i Toto Balotto. Men alla drog ju på det. Expressen, Fotbollskanalen och så vidare.
Ja, men Flink och gubbarna har ju någon jävligt bra länk in i landslaget. Men det är alltid någon som har någon bra länk i alla lag.
Ska vi ge Flink lite upprättelse för Billborn, eller?
Oh ja! Nu ska han fan få den upprättelsen han förtjänar.
Nu är inte Andreas Alm så jävla pratglad, va?
Nej, det är han inte.
Eller?
Nej,
jag vet inte, har Almen kallat till presskonferens?
Nej, det har det inte gjort.
Tagit Flinken i örat?
Nej.
Nej.
Vi snackade såklart om Billborn och att han var ute med uppgiften att han skulle få sparken alldeles oavsett hur det gick i cupfinalen. Hammarby vann, de blev cupmästare med Billborn, men nu har han fått sparken.
Exakt. Ja. Jag får se om vi återkommer till det i avsnittets absoluta slutskede, så blir det en sån här träna cirkus epilog igen. Det vore något. Men, men startelvan så då, som bekräftades igår av Aftonbladet i alla fall, vi får se om Janne bekräftar den ikväll klockan 20.00, är ju då att Ludvig Augustinsson går in och tar vänsterbacksplatsen från Pierre Bengtsson. Att det, och det vet vi till 100% säkert, att det blir Sebastian Larsson ute till höger. Så här, vi vet till 100% säkerhet att Sebastian Larsson kommer spela i och med att han satt på presskonferensen som lagkapten. Ja. Han kan ju dock kliva in centralt om det nu är så att Albin inte kan spela. Och så blir det väl då Viktor Claesson ute till höger. Men enligt Aftonbladet så spelar Albin, vilket gör att det är Sebastian Larsson till höger. Och på topp så är det Alexander Isak och Marcus Berg. Vad är din magkänsla så här med 11 timmar till avspark?
Nej, men den är god. Det är den faktiskt.
Är det bara jag som känner seger?
Ja, men alltså, jag tycker i alla fall att vi ska gå för om matchbilden blir som så. Men jag känner stort hopp inför den här matchen. Jag känner väldigt starkt för det här landslaget. Jag vet att vi kommer stå för en gedigen prestation. Mm. Och det är någonstans i tryggheten. När Sverige står för gedigna prestationer, ja, då brukar det också leda till bra resultat. Jag har haft lite otur mot Spanien också. Det är lite revanschlust det här. Ja. Kom ihåg det där jävla kvitteringsmålet. Och, ja, men det finns lite skit från matcherna mot Spanien. Det finns lite revansch att utkräva mot de här jävla spanjackerna. Och det är fan dags idag, känner jag. Att det är dags att utkräva den där revanschen.
Jag kanske rycktes med lite här i stunden och började prata om seger. Jag vaknade i morse och så kände jag i sann kroatisk anda att det viktigaste ikväll, det absolut viktigaste ikväll, och det enda jag egentligen bryr mig om, det som inte får hända, är att vi blir kölhalade med 5-0 och att det blir liksom katastrofstämning, att det blir överstrukna getingar och lynchstämning i sociala medier och
jamlas. Kan Sverige?
Nej, jag säger bara att det är det viktigaste för vi ska komma tvåa i den här gruppen. Vi måste i det här fotbollslandet bli bättre på att se till de givna förutsättningarna rent tabellmässigt. Nu vet vi efter Englands seger igår. Tack och hej, det blir inte England som kommer tvåa i grupp D. Vi kommer få Kroatien, Tjeckien eller Skottland i en åttondelsfinal på Parken om vi kommer tvåa i vår grupp. Vi vet det. Nu vet
vi
det. Och exakt, och den kommer vi att vinna. Jag är helt övertygad om det. Därför så måste vi alla som lyssnar på det här förstå att det enda som inte får ske här ikväll, det är att vi åker på en sån jävla käftsmäll att vi kommer in i Slovakien-matchen som ett sargat lag som inte vet hur vi ska vinna den matchen.
Ja, men får jag kalibrera din tanke lite? Och liksom, ska vi komma in då i nästa omgång med gott självförtroende, med optimism runt laget och så vidare? Och kanske inte ta saker och ting för givet så pass mycket som Kroatien gör, så kanske vi ska spela kryss idag, Gusten, och sen så kan vi kalibrera inför kommande omgångar, kanske till och med den sista mot Polen, och bestämma där att vi ska komma tvåa genom en förlust eller genom ett kryss eller vad det nu är.
Ja, men problemet är ju att Jannes gäng, alltså det finns inte ens i liksom deras tankeverksamhet, i deras vokabulär, att lägga sig. Det finns inte.
Nej, det är klart det inte finns, men
hur många gånger
det finns en 94% i prestationer, det finns en 100% i prestation.
Hur många gånger har man liksom inte parallellt följt Tre Kronor slå Schweiz i en betydelselös sista omgång i hockey-VM när förutsättningarna har varit så här: torska så får ni typ Litauen i åttondelsfinal. Eller om ni vinner så får ni Ryssland. Tre Kronor går ut och gör en gedigen jävla helgjuten insats. Mosar Schweiz med tre puckar. Och sen så åker vi mot Ryssland direkt. Ja. Det är Sverige i ett nötskal. Det är Sverige i ett nötskal. Ja. Så att jag menar, så här, jag kommer också jubla ikväll om Sverige vinner. Eller om Sverige gör mål. Eller om Sverige kryssar. Självklart. Men jag vet att 6 poäng mot Slovakien och Polen, det räcker till en andra plats. Och det är precis den vi ska ha.
Men din känsla då? Är det det vi gör?
Nej, men jag hoppas att spelarna och liksom laget vet om att vi har allt att vinna ikväll. Vi har allt att vinna ikväll. En förlust är liksom,
det är okej.
Det är okej så länge det inte är en katastrofprestation, 5 bollar ramlar in i Robin Olsens nät och 3 spelare går sönder. Det är liksom inte det som får hända. Men om vi gör som du är inne på, alltså vi kommer göra en solid insats, men om vi faller med flaggan i topp, så som det uttrycket ska användas, med 2-1, då är det bara gå vidare från den matchen, slå Slovakien, ta sig an ett skadeskjutet Polen, ta 6 poäng och så får vi kroaterna på Parken i åttondelsfinalen. Kanon!
Vet du vad jag vill veta, Gustav? Hur följer du den här matchen?
Jag har inte riktigt bestämt mig än. Jag ska, efter vi har lagt på här, ställa mig i duschen, svida om och ta mig till Tegeluddsvägen för att jobba med dagens första match, nämligen den mellan just Skottland och Tjeckien, som härligt. Vi sänder på C-more 15.00. Jag vet inte om superproducent Kimpa Vichena har hunnit få ut det här innan dess, men om han har det, vilket vi ändå räknar med att han har, så ser ni Gugge ratta studion tillsammans med Backe och Lotta.
Vet du vad, Gusten?
Nej.
Klockan 14.30 drar våran sändning igång i tipslördag. Och då ska det här avsnittet vara ute, vare sig Kimpa vill eller inte. Så att det är bara att sätta sig och jobba.
Bra. Nej, men så efter den sändningen så tar ju SVT över EM-dagen. Så att jag har faktiskt, jag har inte riktigt bestämt mig var jag kommer se Sverige-matchen än.
Ja,
kanske glider jag förbi mitt eget kontor till lika då. Tipslördags näste.
Ja, nej, men vi kommer ju såklart kolla på matchen där. Vi har sett till att få lite EM-stämning med lite utemöbler och det är jävligt härligt. Och jag skulle vilja liksom, eftersom det här avsnittet kommer komma ut till lunch, jag vet om det, jag har sagt det till Kimpa, så skulle jag vilja att folk skickar in förslag på plats vi kan skicka Jesper till. Våran inslagschef som kommer att befinna sig någonstans i Sverige. Han har bil så han kan även åka långt. Så har ni något superhäng så skicka förslag, hashtag tipslördag eller hashtag totobalotto, vad ni nu vill. Bara informationen når oss. Och så har vi lilla tävlingen Shoota till Vitamin Well som kommer att åka ut med kyldryck och ja, men vi får hoppa in i våran sändning. Så har ni förslag på vart Jesper ska och var vi ska skicka tjejerna från Vitamin Well, så hör av er på ett eller annat sätt. Använd hashtag tipslördag eller om ni vill köra Toto Balotto, så kommer vi ut till er. Vi vill se hur stämningen är i vårt avlånga land.
Ja, men fan vad roligt. Och som sagt, jag hoppas verkligen att allt att vinna mentaliteten präglar Sveriges premiär idag. Det har varit en stökig uppladdningsvecka med covidfallen. Alltså, vi sa ju här för någon vecka sedan att man led med Dejan Kulusevski. Nu har ju det svängt över till 100% lidelse ihop med Mattias Svanberg.
Ja, faktiskt.
För att av allt att döma så har ju då Kulusevski återigen testat negativt och han kommer ansluta till truppen efter Spanien-matchen. Men Svanberg är fortsatt positiv, vilket gör att då, alltså, det som rapporteras är att man kommer då släppa Svanberg och låta Jesper Karlsson kliva in från reservbubblan. Och alltså, jag kan inte föreställa mig hur Mattias Svanberg, som kanske inte hade startat någon match eller blivit avgörande för svensk.
Han är ju första mittfältare att komma in.
Exakt, han hade fått spela. Han hade fått speltid i det här mästerskapet.
Dessutom tycker jag att det är ett sportsligt tapp också att Svanberg inte med, för att han är en central mittfältare som gör poäng i Bologna och som jag tycker har visat framfötterna i landslaget. Han är på gång och han ger en annan typ av spel, en annan dimension till vårt lag när han kommer in. Så jag tycker att det är jävligt synd att han inte kan vara med.
Ja, alltså ta bara den här matchen ikväll. Skulle det vara så att Albin känner av någonting?
Förmodligen inte 90 minuter i sig.
Nej, visst, då kan man skicka in Viktor Claesson till höger och dra in Sebastian Larsson. Men högst troligt är väl att Gustav Svensson är första gubbe in på ett centralt mittfält. Det hade ju såklart varit Mattias Svanberg. Så att, fy fan.
Och det som händer, folk som undrar varför byter man inte rakt mot en central mittfältare. Ja, men man kastar ju bara om hierarkin. Ja. Så att Jesper Karlsson blir gubbe 26 och sen flyttar man fram Gustav Svensson och så vidare, eller hur?
Ja, och jag tror att liksom Sebastian Larsson blir mer av ett centralt mittfältsalternativ. Exakt. Dejan Kulusevski blir mer av ett centralt mittfältsalternativ. Så att där finns det ju täckning. Men ja, fan, vi tänker på dig Svanberg. Om du hör det här.
Det gör vi. Det gör vi verkligen.
Det är, fy fan. Det är bara...
Vet du, vi också kände helt starkt nu? Just det, jag kände helt starkt att vi inte ska prata om tränarkarusell. Vi måste bara gå ut där i någon slags här härlig svensk skön känsla inför kvällen.
Är du inte lite sugen bara på att kommentera Milos Milojevic och att Bayern presenterar honom 23.00 en söndag?
Vi hade Niklas Niemi med i studion igår i EM-edition och han ville såklart prata om det. Jag pratade alldeles för länge om det och man märkte att folk blev irriterade i chatten och sånt där. Liksom, bara sluta prata om det där. Så nej, vet du vad? Han får vänta till den allsvenska återstarten. Det finns all tid i världen att prata om allsvenskan vad det lider. Men just idag är det fucking gul och nu är det blanka skallen som ska ut och knoppa in 1-0 till Sverige i 27 minuter. Ja.
Du, jag måste fan bara kontrollfråga. Alltså jag har ju hela mitt liv, sen jag hörde den här ramsan för första gången, trott att liksom det man svarar är jojo, som i syrijojo.
Nej, alltså för mig men, är ja.
Exakt, men här nu de senaste veckorna så har liksom min värld vänts upp och ner när jag då har liksom börjat landa i verkligheten att okej, folk svarar ja.
Mm.
Ja, men jag har alltid liksom trott att det är liksom jojo som en hyllning till då syrianerna för att det är liksom en tälje kebabramsa.
Nej, men alltså det är väl snarare dialektalt då från de goda Södertälje-syrianerna som det låter som jojo. Och sen så lite blackface återigen då, liksom att hålla på och härma det. Det är väl det. Sorry.
Då ber jag om ursäkt för att jag i alla år har liksom, jag har stämt i med jojo.
Ja. Nej, det kan du
men
sluta
det,
med.
Men det är alltså.
Ja.
Jag fattar. Blanka pälsen, starka såsen, Kina degen, mål på hörna, våran mackan. det kanske är ikväll den allra bästa starten av samtliga lag sker. Kroatien har den hittills. Belgien, Italien, Finland får ursäkta. Det är kroaterna som har startat det här mästerskapet på absolut bästa sätt. Kanske är det gul och gul och efter ikväll. Vill också bara påminna om att imorgon så rullar ju grupp F igång. Gugge öppnar Simor-studion 20.00 med Frankrike, Tyskland.
Oj.
Vilken jävla kväll det blir då.
Ja, det blir en jävla kväll. Jävlar.
Och sen också innan vi slutar, Gusten, så vill jag bara sådär glänsa lite. Ligger tvåa i resultattipset.se, vårt stora EM-tips som vi gör tillsammans med Betsson. Men jag går som tåget där. Påminner också om att det finns en trestegsraket på Betsson.com som ni kan gå in och rygga. Finns en godbitar, boostade odds. Gör det och fortsätt följa våra speltips under det här mästerskapet. Jag har fått en flygande start. Tänk dock på att ni måste vara 18 år fyllda och att stödlinjen.se finns om ni har problem med spel.
Men, jag har fått sån jävla stolpe ut start på resultattipset. Men lyssna på det här. Jag har 2-0 till Italien. Jag har 4-1 till Belgien och inte 3-0. Jag har 2-1 till England, inte 1-0. Jag har 2-1 till Österrike när Arnautovic ska gå in och göra 3-1. Jag har 2-1 till Holland. Så att det är liksom så här, jag är där, jag samlar mina poäng, men jag drar inte de här spikarna med 6 poäng.
Ja, men det är för proffsen, va? Att kliva in och ha fingertoppskänslan och gå hela vägen och sätta 6 poängarna. Jag hade ju till och med 1-0 Finland. Och sen precis innan, eftersom man kan ändra resultat precis fram till matchstart, så gick jag in och ändrade till 1-1. Men Danmark får ändå med sig. Så får de där straffen. Alltså jag har en 6 poängare på gånger i den här matchen. Alltså jag har en ruskig feeling så här långt.
Osmakligt att du alltså i det läget av den matchen står och jobbar ditt 1-1. Ja, det måste jag säga.
Jag är inte bättre än så, Gustav. Det är där jag är i mänskligt värde.
En hel fotbollsvärld är mentalt på Rikshospitalet.
Ja.
Förutom Wilbur José. Ja. Han är i resultattipset.
Ja, ja.
Gnuggar 1-1.
Såklart. Såklart. Jag är inte större än så.
Hörru du, jag tycker att vi avslutar med Markoolios andra mästerskapsmästerverk. För nu är det så att det finns bara ett jävla recept här ikväll. Det är inget snack, det är framåt attack. Nu ska bollen in i mål.
Ja, det ska den. Glöm inte bort att jag och min Jan också finns på Spotify nu som låt, så den kan du också ladda upp med idag. Hoppas att ni får en fantastisk dag alla där ute. Hoppas att vi ses i tipslördag. Kolla på Gugge klockan 15.00. Nu tar vi det här mästerskapet, Gusten. Nu sparkar vi igång det.
Yes, vi hörs om några dagar igen. Ciao tutti.
Ciao tutti.